En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Så Sveriges första telegram någonsin genom tiderna har då följande poetiska innehåll. Att hälsningen av Svea folk, vars kärlek gör sin konungs ära, idag fram till hans hjärta bära, skall helga denna nya tolk.
Det är stor poesi, värdigt Svenska Akademien 1700-tal.
Vi har att göra med en akademiledamot här, så vi finner både snille och smak i detta. Av ett slag som förmodligen skulle få självaste Horas Engdahl att gå i taket av ren litterär glädje.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Tjena Olle.
Hallå Andreas.
Idag tänkte jag börja med en fråga.
Okej.
Okay. Rakt på sak och utan skam i kroppen. Vad associerar du till när du hör orden telegraf och telegram?
Telegraf, då tänker jag på när jag själv undervisar om bland annat om imperialismen och varför imperialismen går in i en mer intensiv fas i slutet på 1800-talet och att det just handlar om tillgången till ny teknik, ånga för kommunikationer, men också telegrafen för att kunna kommunicera. Och så tänker jag naturligtvis också på min egen erfarenhet av, mycket begränsad erfarenhet men dock liten erfarenhet av telegrafen, nämligen från mönstringskontoret, södra värnpliktskontoret i Kristianstad mitten på 1980-talet, när man, om man hade haft ett visst antal poäng på den här intelligenstesten, gjorde det här telegrafistprovet. Man fick lära sig, ha för mig några sådana här morsebokstäver, för att se om man dög som telegrafist eller inte, vilket man då inte gjorde. Men det är min erfarenhet av telegraf framförallt.
Intressant, Olle. Jag är ju ganska yrkesskadad i det här sammanhanget, för jag var ju i då 10 år ungefär forskningsansvarig historiker, ett tag till och med forskningschef på ett post- och telegrafmuseum i Köpenhamn. Men just precis därför så tror jag faktiskt att jag kan kosta på mig en kvalificerad gissning. Och det är att jag tror att de allra flesta, alltså även då historiker och historieintresserade, de associerar till en lite senare fas av historien när de hör ordet telegraf och ja, telegram. Senare 1800-talet kanske, början av 1900-talet, möjligen både och. Framförallt förknippar vi telegrafen med elektricitet och morsekod och information som överförs genom elektriska impulser. Och det är inte så dumt tänkt egentligen. Det är en del av historien. Men när den här typen av telegrafi som vi just har pratat om och som du då utsattes för, eller vad vi ska säga där, på 90-talet. När den här typen av telegrafi utvecklades på 1830- och 1840-talen i framförallt då Storbritannien och USA, så kallades det just precis för elektrisk telegrafi. Alltså det preciserades att det här var en elburen teknologi. Det var en elektrisk apparat. Telegrafer som sådan var faktiskt redan uppfunnen i början av 1800-talet. Och i icke obetydliga delar av Europa så hade det byggts upp telegrafiska kommunikationsnät redan i slutet av 1700-talet. Men det var inte de engelskspråkiga delarna av världen som var de mest innovativa och progressiva i den här fasen. Utan pionjärländerna inom den tidigaste, äldsta telegrafin, det var faktiskt Frankrike och Sverige. Det är det vi ska prata om idag, Olle. En bortglömd men i mångt och mycket genialisk uppfinning som var en direkt föregångare till den elektriska telegrafen och i viss utsträckning också till våra dagars internet, eftersom den satte igång ett slags IT-revolution redan i slutet av 1700-talet, i alla fall i Frankrike och Sverige, genom att på ett ganska dramatiskt sätt faktiskt öka då överföringshastigheten i samhällets kommunikationsprocesser. Men först måste vi komma i stämning, Olle. Det här kräver en viss inlevelse, för det här är ett ganska mystiskt fenomen som vi undersöker. Vi förflyttar oss i tanken till Paris. Det är den 30 augusti 1794, eller kanske snarare mitten av månaden Fructidor, år två. För vi har tagit oss till den franska revolutionens era. Men revolutionen är hotad, Olle. Det revolutionära Frankrike har hamnat i krig med nästan samtliga grannstater, mäktiga länder, antirevolutionära länder med Österrike i spetsen. Och de här länderna har ett enda mål, att släcka revolutionens gnista och återinföra den franska monarkin och, vad ska man säga då, det gammelfranska normaltillståndet. Och kriget har börjat dåligt för Frankrike. Det är många motgångar, det är många döda. Revolutionen och republiken, ja till och med självaste Paris, ljusets stad, tycks sväva i akut livsfara. Men då, Olle, tickade in ett telegram. Jag citerar: Condé har återbördats till republiken. Gav upp i morse klockan 6. Slutcitat. Och där Condé, eller Condé sur Lescaut, det var en fransk fästningsstad nära gränsen till det vi idag skulle kalla för Belgien, som då var en del av Österrike. Så Condé var alltså, det var en strategiskt viktig punkt. Och det här telegrammet om att staden åter befann sig i franska händer, det var psykologiskt viktigt för de styrande i Paris, alltså det franska nationalkonventet, där många då förmodligen drog en lättnadens suck. Revolutionen var räddad. Men vänta nu. Telegram? Hur gick det till?
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jo, en viss Claude Chappe, inte Chappé, Claude Chappe, som egentligen var präst men som hade förlorat jobbet på grund av franska revolutionen. Han hade samma år, våren 1794, tillsammans med sina bröder byggt upp världens första telegraflinje på sträckan Paris-Lille. En sträcka på 20 mil, eller faktiskt 23 mil för att vara exakt, vilket normalt tog ungefär ett dygn att tryggalägga för en beriden expresskurir, alltså en väldigt snabb postryttare som red i spårsträck och bytte häst flera gånger på vägen. Men med bröderna Chapps uppfinning så tog det ungefär 10 minuter för varje enskilt tecken att överföras från Lille till Paris. Så ungefär en timme efter den faktiska tilldragelsen så hade hela meddelandet kommit fram till Paris. Alltså blott en timme efter segern vid den belgiska gränsen var makthavarna i den franska huvudstaden informerade om den gynnsamma händelseutvecklingen i kriget. Olle, det här är både fantastiskt och en aning förvirrande. Vad var för telegrafnät som fransmännen konstruerade redan i slutet av 1700-talet?
Ja, det här är ju, måste jag säga, det här är ju en rent genial uppfinning och som egentligen bygger på någonting som vi känner igen sedan långt tillbaka i tiden. Det här med att man kan skicka signaler till varandra från olika höjdpunkter. Till exempel, vi talar vårdkasar, vi talar röksignaler, den här typen av system. Men det här är, för att uttrycka det här mycket enkelt, de här telegraferna som lyckas konstruera, det är någonting som inte är helt olikt väderkvarnar. Vi kan tänka oss någonting som liknar en telegrafstolpe, passande nog, som där uppe har någon slags väderkvarnsliknande historia. Fast det är inte vingar, men det är ändå någon slags vingar med klaffar som kan ställas in på olika sätt. Och då få, ja, det är olika tecken helt enkelt, det är meddelanden, det kan vara ord, det kan vara bokstäver, men som alltså är kodat helt enkelt. Och som man då ställer upp i ett system som gör att någon observerar vad som sker på en sån här telegraf lite längre bort, skriver ner detta och för detta vidare till nästa telegraf. Ungefär så är ju det enkla systemet.
Precis. Så det var som ett slags system med en form av, jag gillar uttrycket, semaforiska snurror.
Ja, det är snyggt.
Ja, men de litade väderkvarnar lite grann. Placerades ofta, det var en slags vingar eller semaforarmar som kunde inställas i olika positioner. Som placerades på höga punkter, vakttorn, kyrkotorn och så vidare. Kullar på cirka en mils avstånd. Det var väldigt viktigt att vara inom synavstånd. Och de inställdes då i olika positioner. Och vid varje då telegrafstation så stod det två personer. Det var två telegrafoperatörer. Den ena var ansvarig för hela tiden ställa in de här armarna i olika positioner så de bildade olika tecken i enlighet med en existerande kodbok. Och så var det en annan snubbe då som konstant stod med en tubkikare mot ena ögat och kollade då på nästa signalstation eller telegrafstation i den här kedjan för att hålla koll på, vad ska man säga, flowet av bokstäver.
Och egentligen så är det ju så att kikaren här är otroligt viktig eftersom den gör att man kan se de här meddelarna på de här, i de här telegrafvingarna på ganska långt avstånd.
Precis. Det var ju närmast nyckeln bakom det här. För egentligen så har man ju använt sig av visuell kommunikation. Så den här visuella signaler har man ju använt sedan urminnes tider. Alltså sedan förhistorisk tid i alla fall så har det funnits signaleldar. Vi känner dem också som vårdkasar. Och redan de gamla grekerna experimenterade med någon slags alfabetiska röksignaler.
Och jag minns när jag var liten så hade jag en faktabok som hette Allt du vill veta om indianer.
Citat.
Och då fanns det ett uppslag där som handlade om hur de kommunicerade sinsemellan. Bland annat då med hjälp av röksignaler och hur man kunde få, alltså på något sätt kunde de forma de här rökmålen till att liksom bilda budskap, alltså ganska avancerade budskap, om man visste hur man skulle tolka detta.
Precis, men jag har faktiskt läst någonstans att många av de här uramerikanska stammarna, eller vad vi ska kalla dem för, de hade liksom sina egna kodsystem, i alla fall sina egna dialekter som inte alltid var kompatibla med varandra. Och då kunde vara jätteavancerade. Alltså det var ju både kodord, men det kunde också vara alltså någon slags bokstäver, alltså enskilda tecken som överfördes som kunde användas till att med hjälp av olika typer av röksignaler, olika typer av färger på röken också, kunde bygga upp olika typer av ord.
Det är oerhört avancerat.
Men det som var så speciellt med det franska systemet var ju det här med kikaren. Alltså den uppfanns ju så som vi känner idag på 1600-talet. Och med hjälp av den så kunde man då se väldigt långt. Och man kunde dessutom läsa ganska avancerade teckensystem på ganska långt avstånd. Och det gjorde det möjligt att bygga då de här visuella kommunikationsnätverken som, ja, där man kunde överföra signaler över geografiskt sett ganska långa avstånd med en relativt hög hastighet. Så nyckelelementen var alltså kikaren och de här vridbara semaforliknande trävingarna som påminner väldigt mycket om en väderkvarn. Och det var den här fantastiska uppfinningen som den gode Chapp, den tidigare prästen som plötsligt blev telegrafingenjör, som han då började kalla för telegraf. Ordet kommer från honom. Och det var en sammanslagning av två grekiska ord. Tele, som handlar om fjärran, och graf, som handlar om skrift. Alltså fjärrskrift. Det där med elektricitet och morsekod, det tillkommer mycket, mycket senare. Och Claude Chappe, han arbetade naturligtvis inte själv. Och framförallt så finansierade han inte det här ur egen ficka. Utan han fick betalt då av det franska nationalkonventet, alltså den revolutionära regeringen, basically. Som behövde ett eget kommunikationsnätverk när revolutionen var ung och ny. Ett kommunikationsnät som inte belastades av kopplingar till monarkin och den gamla regimen, l'ancienne regime, som ju posten var. Posten var i högsta grad kungens kommunikationssystem. Telegrafen däremot, det var något nytt, något modernt och något bokstavligt talat revolutionerande. Inom bara några år så hade det byggts upp ett optiskt telegrafnät som täckte stora delar av Frankrike. På en bra dag så kunde man överföra då meddelanden från Paris och mellan Paris och Lille med en hastighet av 2 minuter per tecken. Det är ganska häpnadsväckande. Medan det då tog 9 minuter för varje enskilt tecken att överföras då från Paris till Strasbourg. Nu snackar vi då 40 mil fågelvägen. Och där ska det meddelandet dessutom då passera och repeteras igenom 50 enskilda telegrafstationer på vägen.
Och det innebär väl då att då stod de här stationerna med ungefär 8 kilometers avstånd.
Exakt.
Ungefär så får man en bild av hur nära de var ändå.
Så det måste ha varit jättemånga. Alltså Frankrike måste ju vara täckt av de här telegrafstationerna. Alltså man måste sätta dem överallt.
Som slags early modern vindkraftverk.
Ja, verkligen. Ja, precis. Så, precis. Ja. Som gjorde ett tydligt avtryck i, vad ska man säga, i kulturlandskapet.
Absolut.
För det intressanta är ju att under den franska revolutionens tid så täcker det här, växer det här ut och börjar täcka liksom det vi idag skulle kalla Frankrike under ganska kort tid. Men sen kommer då Napoleon Bonaparte, den tjocka lille korporalen, in i bilden. Och han börjar installera nya sådana här telegraftorn över hela Europa. Alltså hela det Europa som han erövrar ska connectas till det franska telegrafnätverket. Så han bygger sådana här semaforiska snurror överallt.
Ja, det är intressant. Och just att det här citatet som han säger, när han motiverar, alltså varför behöver vi fler telegrafer? Han säger att det är så kunskap på några få ögonblick om vad som händer i Toulon i söder, vid Engelska kanalen i norr, Finisterre i Bretagne och Cap Saint-Vincent i Portugal. Alltså, det är ju, han vill veta allt vad som händer olika delar av sitt rike för att kunna agera i realtid. Ja. Och det är verkligen en fantastisk illustration av kunskap är makt. Mm. Ju mer man vet, desto bättre är man skickad att agera.
Precis, och det visar också hur häpnadsväckande modernt det här var när det kom. För Napoleon var inte bara en fältherre av Guds nåde, han var ju också en modern kejsare som regerade över ett ständigt växande modernt kejsardöme. Och för att kunna göra det på ett praktiskt sätt så behövde han ju tillgång till information, konstant information. Och det fick han genom den här uppfinningen.
Och det här är ju en viktig del att lägga till det som man annars brukar associera med Napoleon som kejsare, att han introducerar ett modernt banksystem, enhetligt Montovic-system, Code Napoleon med lagsamling. Ja. Han är väldigt nära associerad med krig, men som sagt, det finns annat också, till exempel telegrafen.
Precis.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men det var inte bara i Frankrike som telegrafen fick sitt genombrott på 1700-talet. Även i Sverige var vi faktiskt pionjärer på det här området. Faktum är att samma år som Paris Lillinjen öppnade så sändes det ett första telegrafiskt provmeddelande från Katarina kyrkotorn på Söder via någon bergsknalle i Bromma ända då till Drottningholms slott. Och det var den 30 oktober 1794. Olle, det här måste ju vara det första telegrammet som någonsin skickades i Sverige. Vad vet vi egentligen om innehållet och det här onekligen ganska tidiga, väldigt tidigt experiment med utländsk high-tech?
Ja, bakom detta ligger ju ett 1700-tals geni, får man säga. Abraham Niklas Edelkrantz.
En mångbegåvning.
Mycket begåvad. Bland annat då medlem i den svenska akademin.
Ja, en av de ursprungliga Aderton.
Precis.
Stol nummer två.
Nära band till Gustav den tredje, får man väl säga också.
Ja, han var handsekreterare, tror jag.
Precis. Och mycket intresserad av teknik överhuvudtaget. Och han har ju hört naturligtvis talas om den här teknikutvecklingen i Frankrike. Chaps telegraf, och inser att här finns någonting att ta efter och till och med inte bara ta efter och kopiera utan även vidareutveckla. Så han skapar ju ett eget system här som visst liknar Chaps men är lite mer avancerat än så. Och han, det är ju han som ligger bakom det här. Han är ju naturligtvis trogen royalist. Och det här är ju faktiskt ett grattistelegram.
Det är det som är så fint.
Ja.
Jo, precis. För att Gustav den fjärde Adolf, alltså Gustav den tredje har redan lämnat scenen här. Gustav den fjärde Adolf, hans son, skulle faktiskt fylla 16 år den 1 november 1794. Och det var alltså 2 dagar efter det här pilotförsöket då med Edelkrantz telegraflinje. Så Sveriges första telegram någonsin genom tiderna har då följande poetiska innehåll. Att hälsningen av Svea folk, vars kärlek gör sin konungs ära, idag fram till hans hjärta bära, skall helga denna nya tolk.
Det är stor poesi, värdigt Svenska Akademin 1700-tal.
Vi har att göra med en akademiledamot här, så vi finner både snille och smak i detta. Av ett slag som förmodligen skulle få självaste Horace Engdahl att gå i taket av ren litterär glädje. Men som du var inne på lite grann, Olle, så är det en hel del som tyder på att Edelkrantz telegrafnät både var snabbare och mer komplext än det franska. Det finns en del då tekniknördar och teknikhistoriker som hävdar. Istället för de här vridbara trävingarna, de här, det liknar som en slags träarmar på de där, alltså de här franska varianterna, så hade de svenska telegrafstationerna, det var så höga master med 10 järnluckor på. Det var som, det liknade lite grann så här solpaneler, men med järnluckor så kunde öppnas och stängas. Och det var en form av binär kommunikation. Alltså en öppen lucka kunde till exempel betyda ja, medan en stängd lucka kunde betyda nej. Alltså det kunde vara ja, nej, svart, vit, A, B, 1, 0 och så vidare och så vidare. I hela 1024 olika kombinationer som då kunde ställas in tydligen då ganska snabbt. Och de här kombinationerna kunde både vara kopplade till bokstäver och till specifika kodord och nyckelfraser och annat som man behövde få iväg med viss hast i, vad ska man säga, trängda lägen och kritiska situationer. Till exempel då, enligt den svenska krigsmaktens signaltabell för år 1808, ett laddat år, så kunde teckenkombinationen A757 betyda fienden är nära telegrafen.
Ja, det är spännande, just att det här är också ett gott exempel på att mycket av det som sen på sikt kommer att få en civil användning från början är framtaget av militära skäl. För det är ju framförallt det här syftet till att få fram viktiga meddelanden snabbt för att kunna liksom agera i händelse av fara.
Ja, precis. För det byggdes ut jättesnabbt det här systemet i Sverige, och det var ju framförallt en del av kustförsvaret. Det kan man märka om man tittar lite grann på de första telegraflinjerna. Så det här, nu snackar vi om något som byggs ut under 1790-talet. Det tycker jag är rätt fantastiskt. Alltså det kommer en telegraflinje som går från Stockholm via Grisslehamn till Åland. Men det kommer också då telegraflinjer på västkusten mellan Göteborg och Marstrand naturligtvis. Och det kommer ett sydsvensk nät som är kopplat till det övriga Sverige då via Göteborg, tror jag faktiskt. Och det systemet då, alltså det skånska telegrafnätet, kopplas intressant nog ihop då med Danmark. Alltså i Danmark får man också det här då. Jag tror faktiskt det är en variant av den svenska edelkranska telegrafen. Det är inte lika välutvecklad vid den här tiden, men det existerar. Och i Helsingborg och Helsingör så upprättar man då, jag vet inte vad man ska säga, kompatibla signaltorn som alltså kan kommunicera med varandra och som använder sig av samma signalhandböcker. Och det är alltså 1799 eller 1800, det är året. Och jag har läst att det här räknas som den första internationella telegraflinjen i världshistorien. Alltså första gången som två nationella telegrafnät kopplas ihop med varandra.
Och det måste det ju vara med tanke på att det här är ju innan Napoleon bygger ut sitt liksom stora nät i de franskkontrollerade delarna av
Europa. Ja, precis. För även i Frankrike, som ju var de riktiga pionjärerna, där var det fortfarande nationellt. Ja. Vi inleder den här internationella teleutvecklingen, eller vad man ska säga. Och det här telegrafnätet, det kom naturligtvis till användning då under finska kriget 1808-1809. Det här beskedet då, det ödesmättade beskedet i februari 1808 om att ryssen hade gått över Kymmene älv in i det svenska Finland, förmedlades faktiskt i Stockholm via optisk telegraf, alltså via den här linjen som gick över Åland. Men stora delar av det nätet revs ju naturligtvis då av ryssarna under kriget. Jag hör på att säga efter klassiskt ryskt maner. Men efter några decennier av förfall så började det här nätet att byggas upp igen under 1830-talet, då Karl XIV Johan inledde någon slags storsatsning, alltså en statlig storsatsning på svensk infrastruktur. Nu skulle Sverige på allvar återigen bli modernt. Man bygger Göta kanal till exempel, man bygger massor av nya vägar, landsvägar och så vidare, och man bygger nya optiska telegraflinjer. Och det intressanta med 1830-talets avart är att den faktiskt också öppnas för privat kommunikation, och det är då inte minst svenska affärsmän, det svenska näringslivet, som använder sig av den här optiska telegrafmöjligheten under mitten av 1800-talet. Och det här telegrafnätet får naturligtvis ganska allvarlig konkurrens då av den elektriska telegrafen som kommer till Sverige år 1854. Men den optiska versionen, den ursprungliga versionen som bara var, du vet, telegrafen, den var fortfarande i bruk alltså till början av 1880-talet, och det är ett internationellt rekord. Då hade även Frankrike alltså övergett den här 1700-talsteknologin.
Man kan ju fråga vad det beror på, om det är en del av den här svenska. Jag minns att jag läste det när järnvägarna kom. Mm. Så var det ju vissa orter som inte ville ha järnvägar. Nej. Alltså ska man satsa på den här nya flugan, vem vet vad det här tar vägen? Ja, vi satsar på kanaler ändå. Det har vi ju haft länge och det vet vi fungerar. Om det är en del av detta.
Jag vet inte. Var det inte någon gammal svensk infrastrukturminister, var det Ines Usman, som sa det där med att internet, det är nog bara en fluga?
Precis, ibland kan det vara väldigt svårt att bedöma sin egen samtid.
Ja, men alltså man hade ju redan investerat ganska mycket i den här 1700-talsversionen, så då försökte man väl använda den så länge som möjligt. Det var liksom value for money på något sätt.
Så länge det bara bar.
Ja, precis. Men jag kommer ihåg, min familj, vi köpte ju en helt annan grej, men vi köpte en Video 2000 där, istället för VHS på 80-talet. Det tänker jag på ibland. Man kanske kan dra paralleller.
Men jag minns den där debatten, ska man ha VHS, Betamax eller Video 2000?
Det fattade ju vem som helst. Video 2000, det har man ju på bara namnet, det är framtiden.
Absolut, så blev det inte riktigt.
Men Olle, som avslutning så tänkte jag att vi kanske kunde filosofera lite grann över säkerhetsmässiga svagheter som kunde finnas i det här i övrigt perfekta systemet. På 1830-talet så genomfördes nämligen något som har kallats för den första cyberattacken i världshistorien. Och den var faktiskt riktad då mot den optiska telegrafen i Frankrike. Själv är jag faktiskt lite skeptisk till ordet cyberattack i det här sammanhanget. Men om det var en cyberattack, det kanske det var om man är lite kreativ, men då var det knappast den första i världshistorien. Men det är i alla fall en intressant historia. Det var två smarta affärsmän i Bordeaux, bröderna Vit egentligen då. De lyckades muta en operatör på linjen Paris-Bordeaux till att smussla in hemliga meddelanden om prisutvecklingen på Parisbörsen i olika officiella statstelegram. Och det var då information som egentligen skulle ha tagit 3 dagar att få fram med posten. Men som de här listiga bröderna Blanc, kunde få tillgång till på bara några ynka timmar via den optiska telegrafen. Och jag tror liksom att grunddragen i det här schemet var ganska basic. Till synes tillfälliga bokstäver som Q eller P smusslades in som stavfel i officiella meddelanden. Men enligt brödernas kodsystem så betydde de här bokstäverna då att priserna gick upp eller ner på någon specifik vara. Bomull eller armagnac eller vad det nu kunde vara för någonting. Och det här ytterst listiga arrangemanget, det avslöjades naturligtvis. Det var någon som skvallrade, någon som blev less. Och det blev en skandal efter ett antal år. Någon gång där i mitten av 1830-talet. Allt det här inspirerade naturligtvis Alexandre Dumas, den äldre, som ungefär samtidigt satt och skrev Greven av Monte Cristo. Den publicerades ju som följetong först, mellan 1844 och 1846. Och lusläser man denna äventyrsroman som historienörd, så upptäcker man faktiskt att den optiska telegrafen spelar en väldigt viktig roll för handlingen. Bland annat mutar då huvudpersonen Edmond Dantès en telegrafoperatör till att smussla in falska uppgifter i ett optiskt telegram. Och det är uppgifter då som leder till att en av huvudskurkarna, en av de här ledartyperna som har utsatt den stackars Dantès för ett djävulskt brott, han blir till sist ekonomiskt ruinerad. Alltså huvudpersonen får sin hämnd via den optiska telegrafen. Olle, utan att vara tekniskt begåvad, tycker jag att den här historien faktiskt berättar något ganska viktigt om modern teknik. Alltså inget tekniskt system är ofelbart. Och just precis den här otäcka punkten som vi alla svettas över ibland, där liksom den nya tekniken möter den mänskliga faktorn, i det här fallet telegrafoperatören, det verkar vara en evig akilleshäl i historien, i alla fall i modern tid. Kan vi dra lärdomar av detta, tycker du, när vi använder våra egna små, vad ska man säga, ficktelegrafer idag, alltså det vi idag kallar för smarta telefoner eller devices?
Ja, men egentligen så har det ju inte hänt så mycket. Det är klart att det har hänt mycket just när det gäller de rent tekniska lösningarna. Men fortfarande är det ju så att i mångt och mycket så är ju den svaga länken just den mänskliga faktorn. Och jag tänker på det händer ju ganska ofta. Man får ett messengermeddelande och så står det: "Hej Olle, är det verkligen du den här länken?" Och så är det skickat från någon högst betrodd människa. Och så tänker man, jag ska klicka på den där. Och så gör man det. Och sen har man fått sitt, till exempel, Facebook-konto kapat.
Just det.
Så det där med, ja, det finns alltid svagheter. De är oftast mänskliga.
Just det. Och en del av svagheten handlar också om att det här, ibland verkar, vi hanterar dem lite slarvigt, de här teknologierna. Det blir som för lätt att använda dem. Och det motverkade man ju delvis då vid den optiska telegrafen genom att införa de här ganska avancerade kodböckerna. Så det är kanske det som är liksom svaret på allt det här. Vi borde återinföra de här kodböckerna.
Precis, men hur skulle de se ut? Men då skulle vi få ha en kodbok när du och jag kommunicerar och en när vi kommunicerar med någon annan. Och
ja, men jag citerar.
Många kodböcker blir det.
Jag citerar ur 1808 års signaltabeller. Till exempel, ponera att jag smsar till dig följande meddelande: A707. Då vet du att man ser fientliga fartyg fastnade på grund. Och du kan till exempel svara A737. Fienden nalkas stranden. Då blir jag extra svettig. Sen kommer ett A545. En kanonad höres. etc, etc. Det är kanske något sånt här vi behöver.
Absolut, det låter spännande.
Vi ses.
Absolut, hej.
Hej, hej.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.